Tack för att vi fick komma till er. Det har varit en underbar helg att få möta så många nya härliga syskon i Herren som bär på en sån hunger efter Gud i sina hjärtan. Och jag tror att du ska förvänta dig att det kommer en stor skörd över den här bygden. För Herren vill göra någonting nytt, och det visar sig över landet redan att han gör det. Många, många ungdomar har lämnat sina liv de sista 2 åren åt Jesus. Och det är bara början. Så förvänta stora ting från Gud. Du vet, Bibeln säger, jag ska snart lämna den. Bibeln säger att Gud vill göra mer än vad du kan be eller tänka. Och det är det du måste se, och det är det du måste förstå. Så jättetack till Sävsjö, Guds Kristi kropp i Sävsjö, för att vi fick vara tillsammans med er och njuta av den kärlek som ni har till Herren och till varandra. Det är underbart. Nu ska jag lämna över till min fru.
Amen. Tack Jesus. Och jag säger och lägger till, tack för all kärlek och er omsorg. Tack för att vi kunde vara här och tillsammans med er och känna många, många mer än från Kristi kropp, många bröder. För man känner den kärlek som man har träffats länge och varit länge. Men det är Kristi kärlek, det är Guds kärlek som finns i oss. Det är det som förenar oss, det som gör oss att vi är eniga i samma ande. Amen. Jag önskar att det här orden som Gud har givit mig, det är en omuntrat och tröstord kanske för många. Amen. Det finns i Matteus brevet i kapitel 14, och jag ber att ni ska ta i och se vad innebär, vad finns där, vad Herren säger till er i den ordet. Amen. Och vi börjar från vers kapitel 14, från vers 22 till 33. Amen. Alla har klarat den. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över den andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på bergen för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna, eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lejungarna fick se honom på sjön blev de förskräckta och sa det: det är en spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sade Jesus till dem: var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sade: kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: så lite tro du har, varför tvivlade du? Då är steg i botten, de är steg i botten och vinden lade sig. Och de så var i botten till bad honom och sa det. Du är verkligen Guds son. Halleluja. Det här är en bild. Hur Jesus, han är så omsorgsfull. Varför Petrus? För Petrus det var den som var mera, jag kan, jag vet det här. Han var lite mera, vågade mycket mera. Men när han ropade, när han sa till Petrus, kom, kliv ur båten, han gjorde han. Han gjorde för att han visste att Petrus tro var inte så stark. Men han ville att han skulle lita mer på honom. Men först och främst att blicken ska inte gå ifrån Jesus. Och det är därför vi nu för tiden framför den här som kommer. Herren vill säga, här är mina händer. Jag hjälper er. Lita på mig. Ni är mer redskap. Ta hand om skörden, den som kommer. Amen. Så våga klyr ut från botten. Och lita på Jesus. Håll blicken på Jesus. Amen. Det kommer en stor arbete efter den här kampanjen. Och ni är Guds händer och mun för att hålla och bevara och hjälpa de som kommer att födas. Amen. Det är det som jag vill muntra er. Håll blicken på Jesus. Det är han som hjälper. Amen. Det är han som ger den som ni behöver. Amen. Våga att gå på vatten utan att frukta. Amen. Gud välsigne er. Och vi ses igen. Gud välsign.
Ja, nu kan ni gå hem för att nu har ni fått från Herren redan. Underbart att få vara här tillsammans och se. Jag hoppas att vi har kunnat ge er lite i alla fall att Gud vill använda er. Han har ingen annan. Alltså, när Jesus skulle rida in i Jerusalem så hade han en åsna. Det var allt han hade. Men han behövde den åsnan. Och han sa ju det. Lös åsnan och ta henne hit. Om de frågar varför så säger jag behöver den. På samma sätt vill Jesus lösa dig ifrån det som binder så att du kan börja att tjäna Herren. Han vill lösa dig så att du kan bära Jesus inte in i Jerusalem men in i Sveriges Jerusalem, Sävsjö. Och det är ju helt underbart det. Gud vill använda dig. Så liksom, se inte längre ner på dig själv. Utan våga inse, Gud behöver dig. Det var ju inte åsnan som talade den gången. Utan det var ju faktiskt Jesus som blev proklamerad som kung i Jerusalem. Och han ska bli proklamerad som kung i Sävsjö med omnejd. Och människor ska lära känna honom som han verkligen är. Inte bara liksom har en historisk tradition av honom. Utan uppleva honom personligt i sina prövningar och svårigheter. Att det håller att lita på honom. Amen. Och det här är underbart. Men det är någonting annat jag vill dela med dig. Men jag tror att det är en del av detta. Att någon behöver bli satt fri. Tack så hemskt mycket. Jag har blivit lite ringrostig tydligen. Men ställer den där. Halleluja. Jag vill ta dig till domarboken den här dagen. Därför att det är underbart med den här tältkampanjen. Det kommer att bli fantastiskt. Men jag tror också att Gud vill någonting mera. Han vill nå hela bygden. Och så att börja förvänta dig att Gud börjar göra saker genom dig. Men det är ju det som liksom knuten sitter. Att vi tror så lite om oss själva. Och vi tycker så ofta att vad har jag att komma med? Ja, att Sebastian har någonting att komma med som har gått från mörker till ljus. Ja, det vet jag, det är fantastiskt. Att Linn har någonting att dela med sig och komma med, det vet vi. För hon har varit i riktigt mörker och kommit till ljuset. Men jag har ju levt som en vanlig människa under hela mitt liv. Hur ska jag kunna ha någonting att berätta? Det är ju liksom vardagslunken som gäller. Och speciellt om man är lite på landet så tänker man, ja, det är ju bara det här. Nej, du har någonting från Gud nedlagt i dig. Du har fått ett möte någonstans med Jesus som människorna som inte känner honom behöver få reda på. Hallå, du är värdefull för Herren och Herren behöver dig. Han behöver dig för att väckelsen ska bryta igenom i Sävsjö. Och han kommer att bryta igenom. Och du kommer att bli chockskadad. Du som har trott att inte Gud kan använda dig. För att Gud kommer bara att ställa människor i din väg som du får hjälpa och möta och betjäna. Vare sig du vill eller inte. Det är min övertygelse som jag har i mitt hjärta. Att Gud vill använda dig. Men i domarbokens 6:e kapitel. Och jag tror inte att det. Jag skulle väl säga då, det är så roligt att vara ett missionshus. Jag har varit missionspastor i många år. I Finland faktiskt. Så det är som att komma hem. Och komma till en sån här fin kyrka. Oj, men det finns rum än här, eller hur? Så bara se till att ta in skörden. Det är så underbart att se. Du vet, du kanske tycker du har inte vunnit någon för Herren och du är gammal idag. Det är ju inte jag, jag är bara 25. Men du är, känner att du är gammal och du kanske har suttit och tänkt att vad har jag gjort för Jesus egentligen i livet? Och du sitter där med ett dåligt samvete. Men vet du vad? Dina böner i det fördolda som ingen människa i Sävsjöregionen liksom vet om ens. De bönerna håller på, är det som förbereder marken för att kung Jesus ska kunna träda in under kampanjen och också hela tiden i den här bygden. Dina böner, för att ibland säger vi lite föraktfullt om oss själva. Ja, men vi kan ju bara be. Och det här att du kan bara be, det är ju det som gör jobbet egentligen. Det är ju det som förbereder marken för Herren. Att han ska kunna komma och möta alla de trasiga människor som finns i den här kommunen. Så fortsätt att vara glad. Gud ser din bön och har hört din bön. Och han kommer att svara. Och du kommer att få se hur människor blir förvandlade. Så låt inte djävulen hålla dig mer nedtryckt och tänka att du är ingenting, du kan ingenting, du blir ingenting. Du är värdefull för Herren och han vill, kommer att använda dig i den tid som ligger framför. Till dess du drar ditt sista andetag, då får du bara vara hemma hos Herren och jubla. Men underbart är det. Ja, jag tycker det. Tänk att en sån här ung människa får vara med och känna Herren. Det är fantastiskt. I Domarbokens 6:e kapitel. Nu kommer jag läsa en del här, men jag måste nog göra det. Från vers 1 så står det så här. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Midjaniternas hand pressade Israel så starkt att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor upp i bergen, grottor och bergsfästen. När helst israeliterna hade sått drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. De belägrade dem, överföll dem, fördärvade landets gröda ända till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. För de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor. Oräkneliga var de med sina kameler, och de kom in i landet för att fördärva det. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna, och Israels barn ropade till Gud. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull, sände Herren en profet till Israels barn och sa till dem: så säger Herren Israels Gud, jag har fört er upp ut ur Egypten. Jag har hämtat er ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort den framför er och gav er deras land. Och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna i vilket land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abesriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon svarade: o min herre, om Herren är med oss, varför har allt detta drabbat oss? Och vad är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Så jag har sänt dig. Han svarade honom: o herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse, och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som en enda man. Och midjaniterna svarade honom: och om jag har funnit nåd, så begär han ett tecken. Men vi ska stanna där. Och herre, vi bara ber att du ska tala till våra hjärtan den här stunden. Herre, inte till våra huvuden, herre. För våra huvuden är så fulla av olika saker. Men tack att du ska tala till våra hjärtan. Och att du ska hjälpa oss att förstå vad du vill. I Jesu namn. Amen. Ja. Alltså, snacka om nödläge. Landet var helt fullständigt invaderat av fiendehärar. Och de hade ingenting ens att leva av. För att fienden plockade allt av Israels folk den här tiden. De var helt inneslutna i mörker. Och de såg ingen ljusning. De hade inga egna möjligheter att förändra situationen. Utan det var liksom kompakt mörker över hela landet. Och jag skulle våga påstå att om du ser ut över Sverige idag så ser du hur fiendens härar under en lång tid har ockuperat det här landet och påverkat människor och fört mycket människor in i mörker. Och många människor i det här landet liksom orkar inte ens tanken på att leva till nästa dag. Många tar sina liv helt enkelt därför att mörkret har varit så kompakt över Sverige. Så att det var precis i vårt land som det var på midjaniterna, eller på den här tiden när midjaniterna kom in. Men då står det, de gjorde någonting, Israels barn. Och det, där har du en lösningen. För vi tänker, ja, den här regeringen. Nej, det har du aldrig tänkt. Och den här regeringen, den gör ingenting för att hjälpa till. Och vi måste ha en ny regering och jag håller med dig i det. Men oavsett det så måste du och jag förstå en sak. Det är inte politikerna i Sverige som har makten till förändring. Utan de som har makten till förändring, det är Guds folk. När Guds folk börjar ropa till Gud, för det var vad de gjorde. De började ropa till Herren. Och där började förändringen. De började ropa till Gud. Och när du och jag upplever att bönebruset håller på att öka i det här landet. Och Guds folk börjar komma samman. Inte för att diskutera. Och inte för att liksom gå med förstoringsglaset och se på varandras fel. Utan man börjar ropa till Gud att mörkret ska vika ifrån det här landet. Då börjar saker och ting ske. Då skakar helvetet. Det är dina böner. Det är din bön som du ibland inte ens tycker når upp till taket i ditt eget hus. Men den når till himmelens Gud. Och han hör dig. Och han kommer att svara. Och han kommer att komma med förändring i Sverige och i Sävsjö. Och det är det här du måste se. Det är dina böner som är spelar vågmästarrollen. Om det är mörker eller ljus som ska råda. Och jag är övertygad om att vi står i ett regimskifte i andevärlden. Där den helige ande håller på att ha kontrollen över Sverige. Hur vet jag det? Jo, den ingång som Gud har gett Sebbe till exempel i fängelserna. Visar att det är ett regimskifte på gång. Det är hur öppet som helst i fängelserna. Tänk dig att 150 socialarbetare vill komma och betala och lyssna till Sebastian och till Lin. Ja. Och de flesta har varit under många år, har man sagt från det hållet, att har ingenting med Jesus att göra. Och man har försökt att begränsa kristen rehabilitering. Man har försökt att begränsa kristen verksamhet. Man har försökt att stänga. Staten har försökt att stänga friskolor. Kommunerna har försökt att stänga friskolor. Allt detta har mörkret har varit kompakt. Men vi börjar se, halleluja, ett regimskifte. Där den heliga ande kommer att bryta igenom i kraft. Och det skapar en förändring i landet. Men dina böner är så oerhört viktiga. Och du kanske känner du kan inte, du är ingen talför man eller kvinna. Nej, men du kan tala med Gud. Och när du talar med Gud så händer det någonting i bygden. Och jag önskar att du skulle få tro på nytt igen på dina böner. Amen. Hör du vad jag säger? Det är det första jag vill säga till dig. Gud hör din bön. När du ropar ut i din nöd för dina barn, för dina barnbarn, för andra som du inte känner. Så kom, hör Gud och han kommer att svara och han kommer att komma med förändring. Men det är ju underbart att vi har den här möjligheten att vi kan ropa till Gud och se förändringar. Men ibland så räcker det inte bara med att be. Utan ibland måste vi göra någonting mer. Och ibland så har faktiskt bönen och bönelivet blivit en ursäkt för oss att inte nå ut till de förlorade. Och vi måste lära oss att vi ska be av Gud, hör bön, men vi ska också börja gå ut och liksom nå de där förlorade. Vi kan inte bara sitta liksom i bönhuset och be att det ska hända någonting. Vi måste gå till de förlorade också. Halleluja. Ja, men nu är inte ni fiskare, ni är jordbrukare här. Men lite fiske känner ni till ändå. Ja, jag menar, det finns ingen vettig fiskare som kastar ut näten i båten. Okej, en och annan flygfisk kan han få, men inte så mycket mer. Utan han kastar ut nätet i sjön. Och där i sjön eller havet, det är där fiskarna finns. Inte liksom i båten. Sen kommer de in i båten, eller hur? Men någon måste liksom lägga näten ut i vattnet. På samma sätt måste du och jag gå ut till folkhavet där ute för att lägga ut våra fångstnät och dra in dem in i församlingarna. Så det är den andra saken. Och men då kommer ju det här, då säger, talar ju fienden om för dig. Han har ju 111, 112, 114 punkter i ditt liv. Varför du inte kan gå ut och dela Jesus med andra. Han är ju specialist på att tala om för dig att inte kan du. Nej. Och när du ber, Herre, sänd arbetare till din skörd. Så säger du, men ta någon annan, ta inte mig. Men det är just dig som Jesus vill att du ska förstå. Han vill använda dig som ber den bönen. Så det är farligt att be den bönen. För att då kommer den Herrens ängel. Eller också kommer Guds ande till dig. Och så kommer han att säga någonting. Han kommer att säga, Herren är med dig, du tappre stridsman. Va? Har du blivit chockad? För det var vad Gideon blev. Han blev fullständigt chockad. Hur kan jag vara en stridsman, tänkte han. Och han tänkte, och hur kan Gud vara med oss? Jag menar, det är ju, midjaniterna är ju överallt med sina kameler och får och getter och vad de nu har. De liksom invaderar ju hela landet. Hur kan du påstå att jag, ja. Tänk så ofta vi tänker samma sak. Nej, inte du, jag i alla fall. Ja, vi ser på omständigheterna. Vi ser på våra livssituationer. Vi ser på alla de som har gått hem till Herren i församlingen och liksom det glesnar. Och så tänker vi, ja, om Gud ändå skulle vara med oss. Vi är precis som den är från Gideon. Vi liksom ser omständigheterna, så tänker vi, därför att omständigheter är svåra, så tänker vi, ja, Gud är nog inte med oss. Det där är djävulens lögn. Det är en lögn ifrån helvetet. Det enda svåra omständigheter säger, det är att du har svåra omständigheter. Den säger ingenting om att Gud är närvarande i ditt liv eller inte. Och det här måste du lära dig. För det var det som var Gideons problem. Han såg på omständigheterna och tänkte, hur kan Gud vara med mig? Hur ska jag kunna vara en tapper stridsman? Hur ska jag kunna gå och slå fienden? Och så står han där. Och så säger ändå Herren till honom. Och det är ju det som är det underbara. Så står han där och han har gömt sig och när Herren kommer. Och så stod det så här. För han trodde, han säger, nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Han sa, förut så befriade han oss ifrån egyptierna. Och nu så tillåter han bara midjaniterna att välla in i landet. Att vad är han någonstans? Då vänder Herren sig till honom och sa, gå i denna din kraft. Och fräls Israel ur midjaniternas våld. gå i denna din kraft. Ja, då tänker han på släkten. Den oansenligaste släkten i hela Israel. Och så tänker han att vad har jag att komma med? Ja? Ingenting. Nej. Vad har du och jag att komma med? Ingenting. Ändå säger Gud, gå i denna din kraft och fräls Israel. Därför när vi begriper att vi har ingenting, då blir vi beroende av honom som har någonting. Och vi börjar söka honom för att kunna ge någonting till andra. Så Gud, du kommer alltid att ha den där känslan av otillräcklighet på insidan och kämpa med det. Varför? Därför att Jesus vill att du ska vara beroende av honom och av hans kraft för att kunna gå. Halleluja! Alltså, det här är, jag blir så välsignad. Vad du blir, det vet jag inte. Och sen säger han, gå i denna din kraft från frälst Israel. Se, jag har sänt dig. Men så står det i vers 16, Herren sa till honom när han beklagar sig över att han inte har någonting. Då står det i vers 16 så här. Oj, oj, oj. Herren sa till honom, jag är med dig. Och du ska slå midjaniterna som en enda man. Och vi har varit inne på det här tidigare. För det är så mycket av mindervärdighet. Det är så mycket av dålig självkänsla. Det är så mycket av de här sakerna. Av känslan av otillräcklighet som gör att kristna inte aktiveras i Guds rike. Och det vill Jesus lösa dig ifrån. Ja, det är det som är så underbart. Och han säger, här säger ju Herren vilket syfte han har med Gideon och vilket syfte han har med dig. Att du ska slå ner fiendens härar som en enda man. Oh. Om du går till Lukas 10, vers 17, tror jag det är, så står det att du ska trampa på ormar och skorpioner. Du ska fördriva hela fiendens välde. Och han ska inte kunna göra dig någon skada. Prisat vare Herrens namn. Det gäller dig. Gud vill att du ska förstå att du kan gå och övervinna och fördriva de här onda makterna som belägrar städer och byar i det här landet. Du är viktig för Herren och du har fått auktoritet av honom som kristen att säga till fienden, hej, nu har du nog jobbat för mycket här. Nu är det för många av mina släktingar som har drogproblem. Nu är det för många av mina släktingar som har ekonomiska problem. Nu räcker det. Nu satan får du vika. Och så reser du dig upp i auktoritet. Och så kommer du att se hur förändringen kommer. Hur ska jag kunna? Jo, han säger här den där. Målet var att midjaniterna, att fienden skulle få släppa sitt grepp över landet. Och han skulle använda Gideon som visste han hade ingenting själv. Men vad var det som var kraftkällan? Det var det här att jag är med dig, sa Herren till honom. Gud är med dig. Om Gud är med dig, om Gud är för dig, vem eller vad kan då vara emot dig? Hallå? Vi pratar liksom inte om en Gud som du stoppar i fickan. Och som du liksom sen på söndagen liksom plockar fram och ber till. Utan du har en levande Gud. Himmel och jordens skapare, han är med dig. Han bor genom sin ande i dig. Och det här har vi glömt bort, att han är med. Bibeln säger i Matteus 28 och 18, eller 20 är det. Se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han säger inte, jag är med dig de dagarna då allting går bra. När allting är frid och fröjd och ingenting negativt händer, då är jag med dig. Men sen när du får problem, då sticker jag. Nej, men det är ju det som ibland djävulen säger till dig. Ja, utan han säger ju det. Jag är med dig alla dagar. Också de dagar då du inte ser hans närvaro. När du inte känner honom vara där, så är han med dig. Hur vet jag det? Han har själv sagt det och han kan inte ljuga. Har han sagt jag är med dig alla dagar, så menar han alla dagar. Oavsett hur din dag ser ut är han med dig och han är för dig och han vill hjälpa dig och han vill ge dig seger så att du kan fördriva fienden och att djävulen får springa. Det är inte du som ska springa från djävulen, utan det är djävulen som ska springa från dig och hans demoner. För att de är besegrade genom blodet på korset. Min bibel säger, när Jesus dör på korset så avväpnade han andevärldens första och väldigheter. Och han lät dem komma till skam inför alla. De är borta. De springer för dig när du inser att du har kungars kung, herrars herre på insidan av dig. Och därför kan du gå ut i Sävsjö och du kan övervinna fiendens fästen. Och du ska se hur människor kommer in i Guds rike. Och hur omständigheter i ditt eget liv kommer att förändras. Därför att du börjar förstå. Han är med dig. Jesus bor i dig. Och han älskar dig. Han vill allt gott för dig. Och han vill vara med dig. Att övervinna och fördriva fienden. Det här är underbart tycker jag. Gud är med dig. Han är för dig. Han vill hjälpa dig att bli en övervinnare. Och det här är, jag tycker det är så fantastiskt. För att Gud, för att vi måste förstå det här att han är med. Vi har tappat det. Och när du inte förstår, utan när du bara ser, som Stella sa, vinden och vågorna. När du ser omständigheterna, då sjunker du i andligt sätt. Kommer in i tvivel, du kommer in i fruktan, du kommer in i olika saker på grund av detta, att du ser på fel sak. Men när du håller blicken fäst på Herren och förstår att han är med dig, så då kommer du inte att liksom, utan det handlar om att våga tro på hans närvaro i ditt liv. Jag tror vi sa igår att frälsning innebär att du har blivit fullkomlig inför Gud. Fastän du har massa fel och brister. Det står så i Hebreerbrevet 10:14 att du har blivit fullkomlig. Att Jesus med ett enda offer har fullkomlat dig. Med ett enda offer av sig själv har han gjort dig fullkomlig i Guds ögon. Fast när du ser på dig själv ser du massa fel och brister. Men det ser inte Gud. För vet du vad Gud ser när han tittar på dig? Han ser sonen. Han ser sonens sårmärkta händer. Han ser törnekronan. Han ser hur sonen led och dog för dig på korset. Och han ser inte dina brister mera. Han ser inte dina svagheter mera. utan han ser Kristi liv i dig. Och där ska du vara trygg i att han ser på dig på det sättet. Och därför vill han vara med dig också när det har gått så fel som det kan bli. För ibland går det så fel för oss. Vi säger saker vi aldrig borde ha sagt. Och du vet, man försöker att ta tag i dem, men det går ju inte. Utan det som är sagt är sagt. Eller vi gör saker som är fel och vi får konsekvenser av det. Men trots allt detta så har Jesus dött för dig. Och därför att det, han är ju din försvarsadvokat. Han står inför Fadern. Han manar gott för dig idag. Och han vill befria dig, höll jag på att säga, ifrån dig själv. Att du slutar att bara gå och kolla på dig själv. Och liksom, det är så många som har såna här andliga temperaturmätare över sitt andliga liv. Och det värsta av allt är att det är nästan alltid när du tittar på den där temperaturmätaren så blir det på is. Det blir minus. Va? Lova mig en sak, älskade syskon. Ta bort den där temperaturmätaren. Våga inse, se och förstå att han som är kungars kung och herrars herre, han som har all makt i himmel och på jord, han är faktiskt med dig. Jag lyssnade till Reinhard Bonnke på en predikan för ett tag, ja, det är ganska länge sedan nu. Och han sa någonting som många chockades över, tror jag. Han sa så här att vi ber i församlingarna när mötena börjar: kom heliga ande. Och vi välkomnar honom. Mm. Men så säger han, sluta med det. Vadå? Den helige ande bor i den troende. Han är alltid med i dig. Och han liksom är ingen sån där kuttaperkaboll som springer ut och in. Utan han bor i dig. Och där du är, där är han. Jesu tvillingbrorsa, den helige ande. En annan hjälpare som är som mig. Han bor i dig idag. Och där du är, där är den helige ande. Och det är det här vi måste få grepp om. Att han är inte den här jojon som koppar hit och dit. Utan han är boende i dig. Han är ingen känsla. Han är Gud boende i dig. Han är Jesu andra jag boende i dig. Därför är han med dig alla dagar in till tidens slut. Ja, men jag känner dig inte. Nej, säkert inte. Han är inte känsla. Han ger känslor när han liksom knottrar dig på ryggen och ger dig lite massage. Så känner du hans närvaro. Men även när han inte masserar ryggen på dig så är han med dig. Amen. Och även om du inte rullar 700 varv på golvet när du får förbön, så är han ändå där för att möta dina behov. Och det här måste vi förstå. Hallå? Annars tar fienden välsignelsen ifrån dig på grund av vad du känner. Jag tycker det är underbart att ligga på golvet och känna Guds närvaro. Men det är lika underbart när jag inte känner någonting. Därför han har sagt, Jesus har sagt, jag är med dig alla dagar. Han har sagt, hjälparen, hans tvillingbrorsa, han ska bo i dig för alltid. Och enda vägen att bli av med honom, vet du vad det är? Det är att säga till honom, hej då, jag vill inte ha med dig att göra. Då viker han. Det vill du ju inte. Nej. Jag vet inte, ni kanske brukar ha 20 minuters predikan här, men det blev lite längre idag. Jag hoppas att du har orkat. Jag vill bara säga det till dig. Den där Gideons inre kamp. Det är så många trossyskon som har den kampen. Med sig själva och sin egen brist. Vänd du blicken som Petrus gjorde när han gick där på vattnet och började sjunka. Vänd blicken till Jesus. Och säg till Jesus. Lyft mig upp. Hjälp mig att förstå att jag är betydelsefull för det du vill göra i den här tiden. Jesus vill möta dig. Jesus vill lösa dig. Jesus vill sätta dig fri från all form av mindervärdighet eller känslan av att inte duga för Gud. För han behöver dig verkligen i den här tiden. Spelar ingen roll vad du har gjort. Spelar ingen roll vad som har hänt i ditt liv. Jesus vill ge dig den här upprättelsen som du behöver. För att du ska kunna känna och förstå att han vill använda dig. Det är så många äldre som säger, ja, nu har jag gjort mitt i Guds rike. Nu får de unga ta över. Vem ska visa dem på fallgroparna? Vem ska visa dem hur de ska göra? De behöver dig, du som är äldre. De behöver din uppmuntran, de behöver ditt stöd, de behöver dina böner för att kunna börja springa. De ska springa med evangelium, visst. Men de behöver dig som stöd och som hjälp för att kunna springa. Och för att undvika Satans fällor, gropar och snaror. Hör du vad jag säger? Du har inte gjort ditt. Vet du när du och jag har gjort vårt? Den stunden vi tar vårt sista andetag här nere. Och vårt första hemma hos Herren. Då kan vi säga, nu har jag gjort mitt. Och du finns här som har sagt det här till Herren. Fast du vet att det finns en kallelse över ditt liv. Och du vet att Herren har använt dig tidigare. Men du ändå har du sagt det här, nu har jag gjort mitt. På grund av stridigheter som har blivit. Men Herren säger till dig, lämna du det som har varit. Och börja stå upp och vara med och betjäna och föra ut Jesus till människorna. Var du med och ge den uppmuntran som du kan ge till de unga. Att de kan springa med evangeliet. För att de har lite bättre fötter att springa med. Men de behöver ditt stöd, din omsorg och din hjälp. Och det står i min bibel att Gud ska vända fädernas hjärtan till barnen. Och barnens hjärtan till fäderna. Den väckelse som jag tror kommer. Kommer att innefatta alla generationer tillsammans. För det, vi behöver varandra i den här tiden. Underbart är det. Så jag hoppas att du har börjat förstå att du är värdefull. Att Jesus älskar dig. Att han behöver dig. Och att du inte som Gideon liksom tänker att nej. Jag har inget att komma med. Och det är sant, vi har inget att komma med. Men han har, som bor i oss, han har någonting att komma med. Och han vill verka ut igenom ditt liv. Halleluja. Jag vet inte om du är glad, men jag är jätteglad. Tänk att få slippa att sitta som kristen med skuld och skamkänslor över att jag har inte gjort det jag borde för Gud. Det där borde kommer inte Jesus med. Det är djävulen som lägger på dig det där. Den där våta, äckliga koftan av borde. Det finns inte i Guds rike. Därför vi lever i nådens rike. Och inte under lagens förbannelse mera. Så kom ut ur dina borden. Och börja känna Herren med glädje. Jo, men du måste ju göra det. Jag menar. Halleluja. För vatten. Här är rent vatten. Men jag liksom går aldrig in i ett avloppsrör och tar vatten för att dricka. Utan jag hade fräscha vatten. Vad menar du? Jo, alla borden, det är avloppsvatten. Och det är ingenting som du ska ha. Du ska istället leva i nådens strömfåra som kommer ifrån himmelen. Ifrån Guds stad så kommer en ström av glädje. Inte av citronvatten. Om du ska, och jag ska nå ut, så måste Gud få polera vårt ansikte lite och ta bort den där. Vad var det man sjöng i den där barnvisan? Sudda, sudda, sudda bort din sura min. Och det kan du göra när bordena lämnar dig. När du inte lever under kraven, utan du förstår att allt handlar om nåd. Att Gud använder dig av nåd. Av nåd kan du nå människor. Av nåd kan du leva och vara fri. Och den där sura minen suddas ut av att halleluja. Och det vill Jesus göra med någon här idag. Han vill sudda bort den sura minen. Och så vill han ge dig av sin underbara kärlek och glädje. För han älskar dig. Oavsett vad du har gjort eller inte gjort, så älskar han dig. Och han bara vill möta dig så att du kan välsigna andra. Amen. Jag håller med dig. Jag slutar nu. Halleluja. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre. För att du har satt så stort värde på var och en av oss som troende. Tack, förlåt oss, Herre, att vi så ofta har nedvärderat oss själva och liksom låst fast oss. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och jag ber för mina syskon som är här, att de skulle förstå att de är så älskade och värdefulla. Och att du behöver dem för den här tiden. För att nå människor och fördriva fiendens härar ut ur det här landet. Och Jesus, jag tackar dig att vi bara som en enda man får stå inför ditt ansikte. Därför det är vi. Vi är en enda man. Därför att vi är Kristi kropp på jorden. Och därför tackar vi dig att Kristi kropp ska övervinna och fördriva fiendens hela välde. Och sätta människor fria i Jesu namn. Amen. Tack Fader. Tack Fader för mina syskon. Tack att du älskar dem. Tack att du kommer att använda dem före kampanjen, under kampanjen och efteråt. Jag bara prisar dig, Fader, i Jesu namn. Amen. Nu ska jag sluta innan du somnar. Och jag menar, är du kvinna så börjar du tänka på steken i ugnen, så det är bäst att gå ner. Men skulle du vilja ha förbön, så finns det möjlighet till det här. Här och nu. Att känner du att du behöver få liksom hjälp att bli fri från alla borden, så är du välkommen fram till förbön. Eller om du har andra behov, så vill jag jättegärna be med dig. Men du väljer själv. Men tack för att jag fick komma. Och tack för att ni är så underbara, tålmodiga lyssnare.